Du lyssnar på Alexandras utmaning av Tessa Dare i översättning av Per Hagman, uppläst av Mimmi Kandler. Till mina barn, The Darlings, eftersom det uppenbarligen börjar bli en trend för mig att dedikera böcker till människor som jag hoppas inte kommer att läsa dem. Min dotter var en briljant rådgivare beträffande karaktärerna Rosamund och Daisy. Och min lika kloka son lärde mig att vissa barn lär sig bäst på okonventionella vis. Darlings, jag älskar er båda. Jag lovar att det här är den enda sidan i mina böcker som jag någonsin kommer att tvinga er att läsa. Bonus. Jag har nu generat er framför tusentals främlingar. Mom achievement unlocked. Tack till Bren, Tessa, L, Steve, Ruth, Kelly, Rose, Mr. Dare och mina darlings. Jag hade aldrig kunnat slutföra den här boken utan någon av er. Tack från botten av mitt sömnberövade, koffeinöverdoserade, evigt tacksamma hjärta. Prolog. Alexandra Mountbatten var förnuftig. Det var i alla fall vad hennes vänner ansåg. Sanningen var att Alex helt och hållet saknade förnuft, åtminstone när det gällde charmiga adelsmän med självmaktigt gröna ögon. Om hon ägt minsta uns av rationalitet hade hon ju inte låtit bokhandelscharmören göra henne till sånt åtlöje. Även nu, mer än ett halvår senare, kunde hon återkalla den generade scenen. Låta den utspela sig framför henne som om hon bevittnade en teaterscen. Platsen, Hatchers bokhandel. Tiden, en onsdags eftermiddag i november. Personerna, Alexandra naturligtvis, hennes tre närmaste vänner Nicola Teague, Lady Penelope Campion och Emma Pembroke, hertiginnan av Ashbury. Och i sin första stora roll, trumpetfanfarer tack, bokhandelscharmören. Scenen ägde rum på följande vis. Alexandra hade burit en trav av Nicolas böcker under ena armen och hållit i den bok hon själv läste med den andra handen. Ett exemplar av Messiers katalog över stjärnkluster och nebulosor som hon lyckats fiska upp som en pärla i avdelningen för begagnade böcker. I evigheter hade hon letat efter ett begagnat exemplar eftersom hon inte hade råd att köpa ett nytt. I ena ögonblicket hade hon stått där och fridfullt bläddrat bland beskrivningarna av astronomiska nebulosor. Och i nästa, pang, en kollision av galaktiska dimensioner. Orsaken förblev oklar. Kanske hade hon tagit ett steg bakåt, eller kanske hade han vänt sig om utan att se sig för. Det spelade ingen roll. Vems armbåge det än var som stötte till den andres, så krävde fysikens lagar en motsvarande reaktion av den andra. Resten handlade om gravitation. Alla hennes böcker föll i golvet och när hon lyfte blicken från högen så... Där stod han. Rufsigt brunt hår. Moderiktig klädsel. Ett rakvatten som doftade buteljerad synd. Och ett leende som utan tvekan, ända sedan han varit en pojke, hade mejslats fram till något som fick kvinnor att förlåta honom vad som helst. Med älskvärd charm plockade han upp böckerna. Hon hade inte förmått sig att hjälpa till. Han hade frågat efter hennes namn. Hon hade stammat fram det. Han hade bett henne rekommendera en bok. En present, sa han, till två unga flickor. Hon hade stammat ytterligare som svar. Han hade befunnit sig tillräckligt nära henne för att hon skulle kunna andas in hans skogsdoftande, jordiga och så manliga rakvatten. Hon blev så knäsvag att hon höll på att ramla rakt in i den antikvariska hyllan. Men så såg han på henne, med varma gröna ögon. Verkligen såg på henne. På det sätt som människor sällan gör, eftersom det tillåter den andra personen att se på en också. Jämbördigt, motsatta reaktioner. Han fick en att känna sig som den enda.